På sistone har jag funderat mycket på en känsla. Jag vet inte om det finns något bra ord för den, men det är den där stunden när du plötsligt inser att du är en del av ett sammanhang, av tusentals människor som sträcker sig bakåt genom tiden. Låter det flummigt? Ja, kanske. Jag ska bland annat prata om det här med Måns Bro. Han är hindu, docent i religionsvetenskap och beskriver sig själv som en hyperreligiös människa.
Så när jag var klar med gymnasiet så bestämde jag mig för att jag ska bli hinduisk munk. Det här ska bli mitt sista liv i den här materiella världen. Och nu säger jag hej då till allting.
Jag ska fråga Måns vad han menar med hyperreligiös och vad man kan hitta för visdomar i den urgamla yogafilosofin. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Måns Bro. Välkommen till podden, Måns.
Tack. Tack, det är roligt att vara här.
Vi ska börja med de korta frågorna om meningen med livet. Och jag tänkte börja med den som jag nästan alltid börjar med. Om du skulle få en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka? Finns det någon tid nära?
Jo, jag skulle vilja åka till ungefär 1560. Ja, lite tidigare, 1550.
Ja.
Jag håller nämligen på att arbeta med en bok som skrevs vid den tiden. Och jag skulle väldigt gärna träffa författaren och det här och höra av honom hur han har tänkt kring vissa frågor och vad han använt sig för källor och så vidare.
Mm. Det här problemet som alla har som försöker sträcka sig tillbaka i historierna, det är liksom omöjligt.
Ja.
Vem är den författaren?
Han heter Sanatana Goswami och han var från Bengalen i östra Indien. Men den här boken skrev han i norra Indien på ett ställe som heter Vrindavan.
Vad är den första frågan du skulle ställa honom?
Jag skulle fråga honom vilka böcker han själv har läst och varför han valde att skriva den här boken. Det är nämligen en ritualtext, så den handlar om ritualer.
Mm-hmm.
Men det här, och den bygger på äldre texter. Det är egentligen ganska lite som är nytt i den, och det hör också till genren, för att man vill så att säga presentera någonting forntida och någonting autentiskt.
Mm.
Men genom att han ändå har skrivit en ny bok så har han förstås någonting som han vill säga med den. Jag tror jag vet det, men jag skulle gärna höra honom säga det själv.
Diskuterar du hellre med folk som har samma åsikt som dig eller någon som har en extremt annorlunda åsikt?
Gärna både två.
Ja.
Man kan ju diskutera på helt annorlunda sätt med de där två olika människorna.
Ja.
Men jag tror det är ganska viktigt att man också hör den där andra åsikten. Jag menar, vi lever ju alla mer eller mindre i våra egna bubblor. Och det är ju kanske oundvikligt. Men jag tror att det är nyttigt för oss alla att också ha såna kontexter där vi träffar helt annorlunda människor.
Mm.
Jag tror att det här är ett av de stora problemen i dagens värld.
Ja, det blir ju mindre av det här.
Ja.
Det blir mycket mer att man i sina bubblor bara ser precis den åsikten.
Ja.
Fantiserar man och föreställer sig kanske mycket om de där andra också.
Ja.
Som kanske inte alltid stämmer.
Ja. Man läser inte till exempel en dagstidning.
Mm.
Där det också finns en sportbilaga eller något annat som är ointressant. Men som man kanske liksom lite grann då liksom får smaka på.
Ibland måste läsa några ishockeyresultat.
Ja.
Eller någon ledarskribent som inte alls har rätt.
Exakt.
Ja.
Så det där, jag skulle gärna ha båda två. För jag menar, med den som man håller med om, åtminstone i stora drag, så kan man ju gå djupare sen då. I de frågor som på riktigt är viktiga för en.
Mm.
Men med den som har helt andra åsikter, där blir det mer som att, så att smaka på hur en annan människa tänker. Mm.
Går du hellre på konstutställning eller historiskt museum om du har en dag över i någon stad?
Kanske historiskt museum.
Ja.
Och där är jag kanske lite smart för att på dem brukar det också finnas konst.
Haha, det är sant. Det mesta som visas på det med konst ofta. Ja. Kanske också den här, jag vet inte, gamla smörkniven eller någonting. Den kan ju också vara
absolut,
konst.
Absolut.
Ja. Tycker du bättre om soluppgången eller solnedgången?
Soluppgången.
Mm-hmm. Är du också en morgonmänniska?
Jag är nog mer en morgonmänniska, ja. Mm. Ja. Soluppgången är ju så liksom löftesrik.
Mm.
Nu står en ny dag framför dig. Solnedgången, men det finns ju skönhet i melankoli och förgänglighet och så vidare. Men då är en dag borta. Mm. Du är en dag närmare döden.
Ja, det är sant. Vad skulle du säga din favoritfrukt är?
Mango.
Mango, det här är ett riktigt standardsvar i den här podden.
Ja. Och jag tycker, mango är så häftigt på det sättet att Alla länder har sin liksom favorit frukt eller grönsak. Som till exempel i Finland så det här, så man kan ju säga potatis, men alla vet att det egentligen är en väldigt stor skillnad mellan Annabelle och King Edward och Carolus och Timo och så vidare. Och vi fnyser lite på folk som bara talar om potatis. Så där är det väl i Italien med tomater också. Och i Indien så är det ju mango på samma sätt. Där har man en massa olika sorters mango. Himshagor, langra och så vidare. Som alla är mango, men där man så att säga ser skillnader.
Du har ju varit mycket i Indien också. Mm-hmm. Vad betyder Indien för dig?
Indien är nog som ett andra hemland. Jag har ju bott där också i olika repriser. Jag har varit i Indien 2 gånger det här året. Så jag är ganska mycket i Indien. Mm. Och där känner jag många människor där. Är väldigt förtjust i vissa delar av Indien. Vissa delar av den indiska kulturen.
Känner du dig alltid hemma? Jag menar, det är ju en väldigt annorlunda kultur för mig. Som inte känner till den så bra. Känner du dig som en främling någonsin i Indien? Eller känner du dig hemma när du är där?
Absolut känner jag mig också som en främling ibland. Men det gör jag också här.
Ja.
Det här, jag menar, jag är ju av annan hudfärg. Ja, det här, även om jag talar det här bengalispråket i en viss grad, så är jag ju på väldigt många sätt uppenbart en utlänning. Men en kanske liksom sympatiskt inställd utlänning som förstår en del av den lokala kulturen och också anstränger sig för att så att säga visa respekt för lokal kultur och lokala sedvänjor och så vidare.
En annan fråga som jag brukar ställa till mina gäster är: tror du på något?
Jag tror på allt möjligt.
Ja.
Och framförallt tror jag på att det finns mer än vad vi kan se. Och jag tror att det där är jätteviktigt. För det sätter oss också i... Vi får ett annorlunda perspektiv på oss själva också.
Mm.
Om det är så att världen inte är endast till för oss, att vi inte är alltings mått, så har det också konsekvenser för hur vi ska behandla varann och också hur vi ska behandla världen. Jag tror att det där är viktigt när man talar om tro i allmänhet. Tro handlar inte bara om att en person tror att Gud finns och en annan person tror att Gud inte finns. Utan har man en tro så har det konsekvenser på alla möjliga olika plan. Om jag tror till exempel att Gud existerar, så tror jag också att världen är helt annorlunda än en person som inte tror på Gud. Jag tror att det finns någon slags mening med världen.
Mm.
Jag tror att världen finns till av någon särskild orsak. Och jag tror också att den där guden kanske har några tankar med hur jag ska leva och hur jag ska bemöta andra. Det blir en helt annan helhetssituation.
Mm. Mm.
Men jag tror också att ifall en tro inte betyder någonting i praktiken, så jag tror inte att den är särskilt viktig.
Mm.
Och jag tror också att tro eller religion eller vad vi vill kalla det ska vara någonting som också betyder någonting konkret just nu. Och någonting gott just nu. Så att om vid dödsögonblicket det skulle, allt bara skulle bli mörkt och det inte finns någonting efter livet, om jag hade fel, att det finns inget annat än det som vi kan se, så ska det ändå inte göra någonting.
Ja, just
för jag ska ändå ha haft ett bra liv på grund av det som jag tror på.
Vad kan det där konkreta vara som du pratar om?
Det kan vara till exempel det att tron inspirerar mig att leva på ett sätt som är kanske på något sätt i harmoni med min omvärld. Att behandla andra människor på ett medkännande och medmänskligt sätt. Att finna glädje i allt möjligt, smått. Vi sitter här i mitt kök och solen skiner in. Och det är otroligt vackert vilka liksom mönster solskenen bildar här på bordet. Ett helt vanligt köksbord. Och själv ser jag ju att det finns någon slags poäng bakom det vackra i världen. Precis som det finns någon slags poäng bakom det fula.
Mm.
Så det är kanske något sånt som jag menar.
Mm. När vi pratade innan det här samtalet så kallar du dig själv för hyperreligiös. Vad är en hyperreligiös man? Vad menar du med det?
Nej, jag menar kanske ville provocera lite. Men jag menar menar nog egentligen allvar. Jag är jätteintresserad av religion. Jag är intresserad av religion som en akademiker, som en vetenskapsman. Jag arbetar med religionsvetenskap, vilket betyder att det här, att jag studerar religion från ett slags utanför perspektiv. Och också har förmånen att få handleda andra som gör det. Det här, studenter och doktorander och andra, och lära mig jättemycket om religion genom dem. Och det här tycker jag är jätteintressant. När någon håller på att arbeta med kristendom i Nigeria, eller någon studerar religion i World of Warcraft, eller liksom, det kan vara allt möjligt. Och jag tycker det här är intressant. Men sen är jag hyperreligiös också på det sättet att jag har ett eget religiöst intresse. Sen egentligen så länge som jag kommer ihåg har jag varit intresserad av religion.
Du menar riktigt när du var barn, eller ja, tänker du på tonåren?
Nej,
eller?
Riktigt när jag var barn.
Barn. Okay, ja. Just det, ja.
Jag var inte religiös på det sättet att jag ska utöva religion. Jag växte upp i en sekulär familj, och min farmor var religiös och hon lärde mig aftonbön. Och det var på något sätt tryggt och trevligt. Men religion var ingenting som jag som barn, så att säga, utsattes för. Och det är kanske också därför som jag har en så positiv syn på religion, vem vet. Men det egna, så att säga, personliga utövande kom sen senare. Men jag var intresserad av att läsa i Bibeln och liksom.
Det var något spännande, intressant.
Det var någonting spännande, ja. Och det här, och jag hade också, jag tog reda på om andra religioner, om forntida egyptisk religion och allt möjligt sånt där. Men sen i tonåren kom då liksom en mer intensiv religiös, ett slags religiöst uppvaknande när jag kom i kontakt med det här, med hinduismen. Men vi hinner kanske prata om det ännu senare. Men det betyder i alla fall att jag har ett eget, så att säga, fromhetsliv. Jag mediterar, jag gör ritualer, jag gör yoga och så vidare liksom i varje dag, ganska, så att säga, seriöst. Och det där är en väldigt viktig del av mitt liv. Det är nog egentligen den viktigaste delen av mitt liv. Det där jobbet och allt det där, det är nog mer som min hobby. Och
det här, religionen är väl ofta så där, inte bara något så här intellektuellt och filosofiskt, att man bestämmer sig för att så här är det, utan det är någonting som man lever. Ja, är det så för dig?
Så är det för mig, ja. Det där intellektuella och filosofiska, det är ganska viktigt. Jag tycker om att läsa. Jag är en bokmal, så det här. Att lära mig nya saker är en viktig värdering i mitt liv. Och jag upplever att om en dag har gått och jag inte har lärt mig något nytt, så har det varit en lite förfuskad dag. Men viktigare än vad man tror, så tror jag att i religionen är vad man gör. Så ritualer och så vidare, de har ju liksom en dålig image i liksom vår lutheranska kultur. Att en ritual, det är någonting som man bara liksom pustar sig igenom. Men jag tror i själva verket att de är viktigare en trossatserna. När jag gör en hinduisk ritual, så blir jag ett med nästan en miljard andra hinduer som gör samma ritualer. Men jag blir också ett med oräkneliga släktled som har gjort samma ritualer. Och det är en mäktig känsla.
Ja, häftigt. Jag tycker också så här, fast jag nu kallar mig ateist, så tycker jag att just de här ritualerna är någonting som så där lite saknas i dagens samhälle. Jag skulle oftare vilja stå i det där sammanhanget och känna att här finns historien och framtiden och på något vis. Ja. Men om vi skulle ta den där tonåringen då, som fick ett religiöst uppvaknande. Hur gick det där till och hur kom du till hinduismen och till den du är idag?
Det gick till så att jag var på en finska kurs. Jag var dålig på finska när jag var barn, som en äkta finlandssvensk. Ja. Och min lärare i gymnasiet sa åt mig att jag skulle gå på en sommarkurs i finska. Det var ju pinsamt förstås, i synnerhet när hon sa det liksom inför hela klassen. Men jag gick nu på den där kursen och lärde mig kanske någonting. Men i den här kontexten så är relevant det att där så råkar finnas en bok på ett bord som någon hade lämnat kvar om hinduismen, en bok från Krishna-rörelsen. Och jag tittade i den där boken och jag tyckte den var fascinerande. Det var dels sånt som jag idag kanske inte så jätteförtjust i. Det var regler och ganska raka rör. Det här är rätt, det här är fel. Nu har jag blivit mer så här medelålders och tråkig och tycker att det finns lite gråa nyanser också. Men det som också liksom jag tyckte var intressant var läran om reinkarnation, om karma och sånt här. Så på något sätt satt liksom hela världen i ett annorlunda, gav ett annorlunda perspektiv på hela världen och liksom teodicé problem och sånt här. Men sen där i boken så fanns det en adress där det stod att om du är intresserad av ämnet så kan du skriva till vår sekreterare på den här adressen. Och det gjorde jag. Och fick ett svar så småningom där de sa att vi har ett center i Åbo. Det finns inte längre men det fanns då. Och det här. Och sen besökte jag det så småningom och lärde då känna liksom hinduiska människor och människor som levde ett väldigt annorlunda liv än vad jag var van vid. Och som ung och osäker tonåring så tyckte jag det var jätteinspirerande med människor som vågade göra någonting helt annorlunda.
Mm.
Som liksom gick, som lämnade något slags ekorrhjul och lämnade liksom en kontext och en kultur som för mig hade varit självklar. Så när jag var klar med gymnasiet så bestämde jag mig för att jag ska bli hinduisk munk. Det här ska bli mitt sista liv i den här materiella världen. Och det här. Och nu säger jag hej då till allting. Så blev det nu inte riktigt. Jag blev aldrig någon munk. Men jag lärde mig där i Krishna-rörelsen en massa bra saker. Och jag är jätteglad för den tiden, ungefär det året som jag spenderade som munknovis. Jag fick en kärlek för sanskritspråket, för hinduiska ritualer. Jag blev en morgonmänniska. Många, många bra saker som hände där. Men så småningom så insåg jag också att det liksom ett sånt här ashram eller klosterliv. Så det jag upplevde det som för begränsande för mig. Jag var nyfiken på allt möjligt annat också.
Mm.
Så jag flyttade ut därifrån. Från ashramet. Så småningom lämnade jag också Krishna-rörelsen. Och sökte mig till en liknande, en annan hinduisk rörelse som jag fortfarande är medlem av. Så det är liksom i korthet min väg till hinduismen. Allt börjar med en bok.
Känner du gemenskap eller liksom en sån här klyfta när du träffar andra religiösa personer från andra religioner? När du träffar kristna eller...
Nästan alltid känner jag en gemenskap.
Ja, varför det?
Därför för att jag tycker att människor som på något sätt... som har en religion som också har någon slags konkreta konsekvenser i deras liv så befinner sig en minoritet i dagens värld.
Mm.
Åtminstone här i Finland. De flesta människor är inte ateister. Det är ganska få människor som är ateister i Finland. Men de flesta människor bryr sig inte särskilt mycket om religion. De är nu liksom medlemmar i kyrkan eller de är inte medlemmar i kyrkan. Men det spelar inte så stor roll. Så människor som på riktigt lever ut någon slags religion så har väldigt mycket gemensamt tycker jag idag. Och jag kan lätt kommunicera med människor som är muslimer eller kristna eller buddhister eller annat. Jag vet ju inte hur de ställer sig till mig med det här. Men jag brukar i alla fall finna mycket, mycket gemensamt med det.
Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om yogafilosofi också. Du har ju till och med översatt Yoga Sutra, en så här jätteviktig skrift. Vad brukar du säga att yogafilosofi egentligen är när du tvingas förklara det?
Jag brukar säga att det framförallt handlar om människans sinne. Vi inre sinne. Vi brukar ju ofta förknippa yoga med någonting fysiskt. Att det är en slags indisk gymnastik eller något sånt här. Och det är ju inte fel. Men i de klassiska yogatexterna så är den viktigaste punkten så är det inre sinnet. Hur kan vi lära oss att förstå vad som händer i vårt huvud, så att säga. Våra tankar, våra känslor. Hur kan vi lära oss att förhålla oss till dem? Kan vi till och med lära oss att kontrollera dem på något sätt? Så det är sånt här som yogafilosofi handlar om.
Det här att hejda tankens eller sinnets rörelse, att lite på något vis stanna upp. Vad betyder det?
Du har också gjort din läxa.
Ja, lite.
Det är så som Patanjali, författaren till den här klassiska yogatexten, Yoga Sutra, det är så som han definierar yoga. Hejdandet av sinnets rörelser. Men det menar han att vi just nu inte uppfattar oss själva som vi är, för att vi är så upptagna av dels det yttre, det här med liksom våra kroppar och hur vi ska klä oss och hur vi ska liksom se ut och så vidare. Men framförallt så är vi upptagna med allt det som sker inom oss. Vad känner jag? Vad tänker jag? Vad planerar jag? Vad kommer jag ihåg? Vad inbillar jag mig? Allt det här. Vi är som en människa som har fastnat i en hiss i ett varuhus. Och det bara hörs liksom. Det är en massa grejer som pågår hela tiden. Men enligt Patanjali och den här klassiska yogafilosofin, så är inga av det där egentligen vi.
Nej.
Utan allt det där är temporära förändringar som sker i vårt sinne. Så vår egentliga identitet är någonting bortom allt det där. Men vi kan inte få syn på den om vi inte först så att säga stillar allt det andra. Just men vi blir kvitt den där bakgrundsmusiken så att säga.
No, det här är kanske en alldeles för stor fråga, men vad hittar du då där bakom, liksom, om du försöker stilla de här tankarna och kanske också, jag vet inte, alla de här identiteterna och de här rollerna som vi går omkring med och sådär. Är du någonting där bakom allt det här?
Jag är nog någonting där bakom.
Ja.
Men det där någonting där bakom är ju också bakom våra ord.
Ja.
Så det här, som jag skulle försöka berätta om det, så skulle det bli väldigt platt och ganska meningslöst. Jag tror att det här är någonting som man behöver uppleva snarare än höra om. Det är också knepigt att berätta om sånt här åt andra, för då kan jag så att säga, även om jag skulle bena hur gott som helst, så kan jag också så att säga tvinga dig att tänka på ett särskilt sätt. Att Måns sa så där, men jag upplever kanske lite annorlunda. Har han fel? Har jag rätt? Det behöver inte vara någon dera, men det är liksom, det tvingar in dig också i en roll.
Färga lite hela den där upplevelsen och tanken och någonting. Ja. Det är så svårt med ord, men ändå är det svårt att klara sig utan dem.
Ja, det går ju inte. Men i alla fall, det som jag kanske kan säga är att jag tror, och jag tycker också att jag har upplevt någonting som är bestående. Du var inne på det här tidigare, om hur mycket saker som förändras här i världen. Och också förändras inom oss. Jag menar, jag är inte samma Måns som igår. Förändringen är inte dramatiskt stor.
Men det kan ju vara till och med lite skrämmande att inse.
Det kan vara skrämmande.
Att jag är inte längre den där jag var igår. Och jag är absolut inte den där jag var för 10 år sedan. Nej. Eller 20 år sedan.
Nej. Men det finns någonting som är bestående.
Ja.
Och det är kanske det där som man kan komma i kontakt med. Genom till exempel meditation. Någonting som består. Och det är ju också någonting som kan ge en väldigt, så att säga, trygghet i livets stormar. Om man inser att det här, också det här som jag nu till exempel är, om jag är mitt i en, vad ska vi säga, en skilsmässa eller ett dödsfall eller något sånt här, att det faktiskt finns också någonting som består när den här stormen också har tagit slut.
Ja, just det. Allting blir kanske lite flyktigt på något vis, om det finns någonting som är fast. Vi har kommit in några gånger nu på det här att yoga kan som kanske bara betyda lite olika saker också, eftersom det är så otroligt brett idag och så där, att det kan också vara så här någon så här kommersiell gymklass på något gym eller så här jumpa. Tycker du det där är, stör det dig, eller är det liksom en möjlighet att det på något vis kan vara också att betala 29,90 och gå till något gym?
Det här, det stör inte mig.
Nej.
Ja, det här, jag försöker kanske i allmänhet också att inte vara så att säga en polis vad gäller andra människors liv. Men här kanske det också hjälper att jag har liksom den akademiska synen på yoga. Jag leder också ett forskningsprojekt kring yoga just nu. Eller egentligen kring yogautövare. Och det ser vi att det är massa olika sorters människor som gör yoga. Och som gör yoga av helt olika det här, med helt olika motiv. För mig är yoga en del av mitt hinduiska fromhetsliv, vilket placerar mig i liksom 0,5% av yogautövarna eller något sånt här. För de flesta människor så handlar yoga om någonting som egentligen inte alls har att göra med religion eller ens nödvändigtvis ens andlighet. Helt enkelt att de känner sig bättre när de har gjort en yogatimme. Det har varit skönt, de har fått slappna av, de har fått sträcka på sina muskler. Och det är någonting som kanske hjälper dem i deras stressiga liv eller i deras vardag med små barn och allt, alla utmaningar som vi har i livet. Och jag tycker ju att om jag då som liksom sån här medelålders vit farbror här nu ska säga att det där är fel, så det här så då lever jag nog i fel tidsålder. Ja. Att folk måste ju ta liksom sin hjälp till sin vardag där de hittar den. Om inte det skadar andra så är det kanske inte särskilt farligt.
Mm. Och något gemensamt finns det väl där liksom den där, jag brukar tänka på den där koncentrationen på kroppen. Är inte lite då också att stilla sinnet att så länge du rör bara på den här armen och koncentrerar dig på den så då finns där inte så mycket annat. Mm. Eller?
Ja, det kan kanske vara så. Och jag kan tänka mig att när man springer till exempel så att sinne också liksom stillas. Mm. Eller gör någonting annat liksom fysiskt. Om jag liksom gräver ett dike eller något sånt där, så kommer jag också uppnå ett väldigt så att säga lugnt och på sätt och vis harmoniskt sinne. Det finns ju liksom en fara, tror jag, i liksom all sorts kroppskultur som det finns fara med nästan allt. Men det finns ju en fara i att man blir väldigt kroppsfixerad istället. Istället för att liksom använda, vad ska vi säga, sporten till att få en bättre hälsa eller så vidare, så börjar man sen liksom pynja på med alla möjliga olika grejer. Och istället för att få ut glädjen av det, så blir det bara en massa fokus på att man har ätit precis rätt, man har vilat precis rätt, man har exakt rätt puls och så vidare.
Mm.
Och då förlorar man kanske någonting i det hela.
Jag skulle vilja fråga dig om begär också. Jag pratade tidigare i den här podden ganska nyligen med Simon Westerlund. Han är ortodox kristen. Och då pratade vi mycket om fasta.
Mm-hmm.
Och vi diskuterade här hur vi på något vis lever i ett samhälle där vi nästan så här sätter upp begär på en sån här tron eller någonting. Mm. Och att alla så här njutningar ska vara så lättillgängliga. Och så här är väldigt typiskt på något vis. Hämtmat, allting streamas åt oss och på något vis de här trösklarna ska vara så små som möjligt. Hur tänker du på begär? Är det någonting som finns i din liksom andliga tankevärld?
Nej, jag tror att det finns goda begär. Det är ju en term som låter väldigt, att ha begär, det låter väldigt negativt.
Det låter negativt av någon anledning.
Ja. Och det är ofta det, tror jag. I den hinduiska tankevärlden tänker man sig ofta att lycka i den här världen egentligen bara handlar om att en slags lättnad över att vi har fått ett begär tillfredsställt.
Mm-hmm.
Det finns en berättelse i Mahabharata om en man som ville veta vad lycka var. Och han pratade med en vis kung om det här. Och kungen sa att vänta lite. Så kallade han på några tjänare. Och de här tjänarna tog den här mannen som hade frågat, band fast honom i en påle. Och det här, så sa kungen, sänk ner honom i floden. Och sänkte de ner pålen i floden med den här mannen, fastbunden vid den. Och precis innan han dränktes så tog de upp den i luften och då andades han in. Och kungen sa, det där är lycka.
Ja.
Så det finns liksom en sån här väldigt, vad ska vi säga, negativ syn på lycka också inom den hinduiska tankevärlden.
Mm.
Att det bästa man kan uppnå är en slags stillhet, en slags frihet från begär. Det är det som Buddha också är inne på väldigt mycket. Att det här, alla problem i den här världen, allt lidande som vi upplever har att göra med alla våra begär. För att vi vill att det ska vara soligt, det ska inte vara molnigt. Vi vill att våra fruar ska vara på ett visst sätt, eller våra män och så vidare. Så det är liksom den ena sidan av begär. Någonting som orsakar lidande eller otillfredsställelse. Eller även om när vi lyckas uppfylla det, försvinner.
Mm.
Men alltså där som barnet som längtar efter en ponny och så får den en ponny och sen nästa dag så vill det ha något annat. Men jag tror också att det kan finnas positiva begär. Jag tror inte att liksom livets slutmål är så att säga frid. Men det är fint med frid. Och ja. I synnerhet om man lider och har det hemskt. Och om man skulle bo i Gaza skulle man antagligen tänka att fred är liksom det finaste som finns. Men jag tror också att det kan finnas något positivt. Sen när man har uppnått den där friden så kan det också finnas så att säga någonting nytt. Någonting kanske någon slags glädje, någon slags lycka också bortom det materiella. Och att ha ett begär efter det är inte nödvändigtvis dåligt. För då kan det sporra oss till andliga övningar, till att kanske lämna bort sådana saker i vårt liv som inte är särskilt bra.
Mm.
Behöver jag sitta 3 timmar på Instagram varje dag? Eller skulle det räcka med en?
Ja.
Eller behöver jag dricka 8 koppar kaffe? Eller ja. Kanske 5 skulle räcka?
Ja.
Så ibland kan begär också vara positiv på det sättet att det sporrar oss till att göra bra saker.
Mm. Ja. Nu kom du in lite på lycka. Det är lite ofta det som den här podden sist och slutligen mynnar ut i. Och ingen vet riktigt vad det ens betyder. Vad ger dig lycka i livet?
Många olika saker. Jag tycker det är ganska trevligt att sitta här och prata med dig. Men framförallt så kanske jag upplever lycka när jag ser att jag har varit till någon slags nytta för någon annan. Att jag har kunnat på något sätt kanske tjäna en annan. Det är ett gammaldags ord. Och jag menar, att vara en tjänare är ju ingen vidare. Men kanske det egentligen är ganska fint.
Mm.
Att se att nu, och i synnerhet det blir ju särskilt fint då när man inte har tänkt så att säga, när det inte är planerat. Utan man inser att nu gjorde jag faktiskt någonting som någon hade någon glädje av. Det är ganska fint. Om det är planerat så då blir det ju lite en sån här fadd smak i munnen. Men när man inser att nu har lilla jag kunnat på något sätt bidra, så det är en ganska fin känsla.
Det är nog den finaste känslan.
Och då handlar det ju inte om det att man har sökt lycka. Jag tror det där är kanske en av de farligaste sakerna, när vi liksom ger oss ut på jakt efter lycka. Då kommer vi alltid att bli missnöjda. Utan lycka är någonting som kommer så att säga som en slags biprodukt av någonting annat.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker meningen med livet på Ylearenan. Om du vill göra mig en tjänst idag, så berätta gärna om det här avsnittet för någon du känner. Det skulle på riktigt göra mig jätteglad. Och vem vet, kanske kan det vara starten på en diskussion om meningen med livet.